Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till vår andra säsong av Rysarsommar, och det är ju jag som är Alex.
Och det är jag som är Linda.
Och ni som lyssnade förra sommaren, ni minns kanske att vi kallar den för Rysarsommar, din egen rysliga reseguide.
Ja, men exakt. För vi tog ju våra lyssnare med på en resa genom vårt hemsökta avlånga land.
Mm.
Och jag tror att vi kom upp i typ 53 hemsökta platser eller något sånt där som vi hann tipsa om.
Hann vi så många?
Ja, jag tror det. Jag försökte räkna i manuset och jag kan ha missat någon eller räkna någon två gånger, men däromkring.
Ja.
Ja. Och men, årets reseguide fungerar ju typ på samma sätt.
Mm. Varje dag i en veckas tid släpper vi ett nytt avsnitt. Så alltså 7 avsnitt måndag till söndag. Men till skillnad från i fjol så kommer vi inte enbart hålla oss inom Sveriges gränser.
Nej, vi tar avstamp här för att sedan ta oss en sväng runt Sverige typ och tillbaka hit igen. För tidigt i våras, då la vi ju ut en förfrågan på Instagram där våra följare och lyssnare fick rösta. Och de tyckte ju att alltså det blev ju ganska jämnt om vi skulle hålla oss kvar i Sverige eller om vi skulle ut i Europa.
Ja, alltså jag tror att det var en röst emellan.
Ja, exakt. Och för att göra alla typ nöjda så har vi tagit lite av varje, så att säga. Mm. Och vi hoppas att ni kommer gilla det upplägget.
Ja, så häng med oss under den här veckan så kommer ni få er alldeles egna rysliga reseguide med hemsökta ställen i länderna runt omkring Sverige. Och som vi sa i fjol, perfekt så här i semestertider.
Ja, men innan vi drar igång så vill vi, precis som i fjol, bara klargöra att om ni besöker något av de här ställena så får ni själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna och så att det är okej att ni är där. Ni får också ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på de här platserna.
Exakt.
Ja, och våran första plats, det blir ju faktiskt i Norge och då tar vi ju avstamp i Kiruna där vi avslutade i fjol.
Precis.
Och så kör vi då in i Norge och så kör vi söderut en bit tills vi kommer till ett ställe som heter Munkholmen. Och det är en liten ö som idag är en mycket populär turistattraktion. Men förr i tiden så användes den för att tillverka nidstänger. En nidstång, det var i forntiden i Norge och på Island ett besvärjelsemedel som bestod av en stör på vilken man hade spetsat ett hästhuvud med uppspärrat gap.
Och vad brutalt det lät.
Ja, men eller hur? Låter inte alls så nice. Och det här hästhuvudet, eller den här nidstången då, den riktade man sen mot den man önskade skulle drabbas av olycka.
Aha.
Mm. För man ansåg nämligen att de goda vättarna därigenom skulle skrämmas från att följa den som trolltyget åsyftade. Och ön användes senare som kloster, fort och fängelse. Och den här platsen är fylld med både glad och mörk historia. Ön ligger alldeles utanför Trondheim och människor sägs ha hört och sett mystiska saker där. Många tror att spöket är den kända fången Peder Schumacher, Griffenfeld. Och han satt fängslad på den här ön i 18 år.
Mm-hmm. Ja, det vore ju inte allra otroligast att det inte är han som spökar då.
Nej, men det känns som att det mycket väl skulle kunna vara han.
Mm.
Mm.
Och när vi liksom befinner oss i Trondheim så tar vi och besöker Nidaros domkyrka. Och den här katedralen sägs vara hem åt två figurer. Och den första det är Olaf Haraldsson, eller Sankt Olaf, som är mest känd för att vara den vikingakung som konverterade Norge till kristendomen. Hans grav sägs ligga rakt under det höga altaret i katedralen. Och den andra figuren som sägs bo här, den är precis lika död, men sägs inte vara lika fridfull som Olaf. I januari 1924 deltog biskopen Marie Gleditsch vid en gudstjänst i katedralen. Och när hon gjorde det såg hon en stilig man klädd i munkkläder. Munken sägs ha gått in i katedralen och gått igenom en medlem i kören. Och sedan fram till prästen, där munken försökte strypa henne. Marie vände sig bort för att slippa se den hemska synen. Och när hon tittade tillbaka ska munken ha tittat på henne för att sen försvinna. Det här ska vara den första och mest detaljerade beskrivning av munken än idag. Men under åren som gått har ett oändligt antal besökare berättat historier om vad de har sett, hört och upplevt runt om inuti katedralen. På nätterna sägs det höra ständig orgelmusik och massång. Och även det som har tvivlar på att det finns spöken menar att det råder en misstänkt stämning här.
En misstänkt stämning alltså. Tror vad det kan innebära.
Mm. Tryckande stämning kanske. Man liksom misstänkt.
Ja. Eller hur? Eller?
Ja, vi får åka dit och känna efter.
Ja, det skulle man fått göra någon gång. Ja, sedan fortsätter vi resan till Sunnmore, tror vi att man säger. Och ett hotell som heter Hotell Union Oje. Här utspelade sig en tragisk kärlekshistoria i slutet av 1800-talet. Och det hela började med tjänsteflickan Linda.
Var det du tror?
Ja, man säger ju att man kan födas åter, eller vad man säger. Men nej, inte vad jag vet i alla fall. Jag har ingen minne av det. Men hon blev i alla fall upp över öronen förälskad i en av kejsaren Wilhelms officerare. Och han var en tysk hertig som var fast i ett olyckligt arrangerat äktenskap. Och kärleken mellan Linda och den här hertigen, den blomstrade. Och så fort hertigen kom och hälsade på så brukade han och Linda tillbringa tiden i det blå rummet.
Mm-hmm.
Mm. Hertigen lovade att han skulle fråga sin fru om han fick skiljas. Han skulle fråga.
En fråga?
Ja, det kan inte ha varit så vanligt på 1800-talet, tänker jag. Men. Han nekades i alla fall. Hans fru vägrade att skiljas. Och det slutade då med att den här hertigen tog självmord. Och Linda blev ju såklart jätteolycklig och följde honom strax i graven. Hon försvann i sjön, bärandes en bröllopsklänning och en krona gjord av blommor. Och än idag så sägs människor kunna höra Linda gråtandes inne i det här blårummet. Och andra gäster påstås ha vaknat upp och sett Linda inne i det här rummet.
Men så gud vad tragiskt ändå.
Ja,
jättetragiskt. Alltså de blir blixtförälskade där.
Mm.
Och han måste fråga om lov för att skiljas. Och den här frun då vägrar.
Ja.
Men liksom, är det bättre att vara i ett olyckligt förhållande när hon vet att... Eller ja, det beror på hur han frågar, såklart.
Ja, jo.
Han kanske bara vill skiljas, han säger inte att han har en älskarinna.
Nej, så kan det ju vara.
Men, ja. Men jag känner bara, är det bättre att vara olycklig i ett förhållande, ett giftermål till och med?
Ja, nej, jag tycker ju inte det.
Nej.
Men hon verkade ju tycka det.
Alltså, ja. Ja. Och att han då ska ta livet av sig och så Linda efter.
Ja, jättetragiskt.
Jättetragisk historia.
Ja, och det sägs också att alla gäster som checkar in i blårummet, de får en silverskål med vitlök. Mm-hmm. Och det är då för att hålla objudna spöken borta.
Jaha.
Ja. Men vill man ha besök av spöken, då kan man ju bara lämna skålen med vitlök utanför dörren.
Men gud, det är ett sätt som jag aldrig har talat om.
Nej, inte jag heller.
En
faktiskt.
Silverskål med vitlök.
Ja, vitlök mot vampyrer va? Men inte mot spöken.
Mm.
Men så sägs det i alla fall.
Så gör man i Norge.
Ja.
Nu ska vi ta och besöka Blaffarverket i Modum. Och det är ett museum. Den före detta gruvplatsen har rötter som går tillbaka nästan 250 år i tiden. Gruvan den var i drift mellan 1783 och 1898 och är idag ett museum. Gruvan tillkom av anledning att man ville gräva fram kobolt för att ha till tillverkning av porslin och glas. Och det sägs att det ska vara den mystiske blåmannen som hemsöker det här stället. Han har en uniform och kunde dyka upp med en lykta för att varna gruvarbetare för olyckor. Men blåmannens riktiga namn sägs vara Hans Simen Paulsen Rötter. Och enligt historierna om honom så försöker han som sagt meddela gruvarbetare om den överhängande faran. Den värsta olyckan som hände där inträffade den 13 december 1854. Blåmannen var tvungen att visa sig tre gånger innan arbetarna förstod att det var en varning och att de var tvungna att ta sig ut ur gruvan. Men det var redan för sent. Sex gruvarbetare dog och det var bara de sista som kom in som överlevde jordskredet. Och det var också han som berättade om blåmannens ankomst.
Men låt inte det här lite likt, alltså har inte vi något liknande här i Sverige?
Jo, jag vill tycka det.
Ja.
Alltså jag tycker, för mig så låter det som gruvfrun. Att hon visar sig vid olycka. Eller om man inte typ knackar i berget innan man går in och sådana där saker.
Ja.
Men jag tycker också att det påminner om det som vi pratade om i gruvavsnittet.
Mm. Ja, men tänk
eller grottor där, hette väl det avsnittet.
Ja, men exakt. Ja. Han som kan ändra stigar och såna där grejer. Och lyktgubben. Och, ja, det kanske ryms många figurer i Norges blåmannen. Alltså vi kanske har många som skulle kunna passa in på den.
Ja, om vi går till avsnittet där vi pratar med Johan Egerkrans.
Ja.
Så nu minns jag inte om just det här som vi pratade om var med i sista intervjun som verkligen fungerade.
Nej.
Eller om det var i första intervjun som blev kaos. Men då pratade vi om att våra väsen är likheter med andra väsen i andra länder.
Mm.
Så man kan få in många väsen i ett och samma.
Ja.
Som vi har gruvfrun så kanske blåmannen är lika delar.
Ja, alltså. Ja, men precis. Det är samma väsen, men det har bara olika namn eller...
Ja.
Ja. Ja, men nu tar vi och kör vidare till Viken och Elin Gård. Herrgård och gods. Här var den mäktiga och fruktade Birgitte Kas ägare till Elingården under 100-talet. Och än idag så sägs hon gå runt i den vackra herrgården utanför Fredrikstad. Flera personer under årens lopp sägs ha sett svarta katter, gråtande brudar och huvudlösa ryttare på den här gården. Och man ska kunna känna av Birgittes närvaro. Men det finns också de som tror sig ha sett och eller hört henne. Den vanligaste borde dock vara att man känner doften av hennes starka parfym. Så känner ni en stark parfymdoft? Ja, men då vet ni ju vem det är som är där.
Det är ganska läckert ändå att dofter kan komma. Jag tänker när vi var i vandrarhemmet.
Exakt. Ja, jag tänker samma sak.
Alltså hur kan en doft tränga sig fram från ingenstans?
Mm.
Jag säger ingenting om man är typ ute och går eller att man är någonstans. Men nu var du och jag själv i vandrarhemmet och det kom en herrparfymsdoft.
Ja, så konstigt. Så konstigt. Ja. Jag fattar ljud och annat sådär. Men just en doft.
Mm.
Alltså, ja, det är häftigt.
Det är jättehäftigt.
Ja. Men utöver det här så ska det också finnas en berättelse om en huvudlös man i en svart mantel. Han ska befinna sig nere i trädgården. Och ni vill inte att han ska gå fram till ert fönster. För gör han det, då kommer han faktiskt med en varning om döden.
Nej, uff, det vill man inte.
Nej, exakt.
Nu ska vi resa till Gamla Liers mentalsjukhus. Eller sanatorium. Och innanför dessa förfallna väggar vilar en omfattande och mörk historia. 1926 öppnade sjukhuset och hette då Lier Asylum. Och under den här tiden så var kunskapen om psykiska störningar och orsaken till dem så gott som obefintlig. Så de sjuka personer som lades in här blev både fängslade och misshandlade.
Mm, så hemskt. Vi pratade ju en del om gamla mentalsjukhus i första säsongen.
Ja.
Också, och jag kan tänka mig att det här är nog inget bättre.
Nej, precis. Och det är fruktansvärt
vad
de här personerna var utsatta för.
Ja.
Och precis som du säger så pratade vi i förra sommarens reseguide om våra svenska sjukhus. Och patienterna även här blev utsatta för grymma metoder och experimentella behandlingar. De intagna fick genomgå experiment med LSD, elektrisk chockbehandling, medicinskt framkallade koman i flera dagar och lobotomi. Och dessa behandlingar slutade ju ofta med döden. Sjukhuset har inte varit i bruk sedan 1970. Och det är väl tur det.
Ja, verkligen. Frågan är om de hade de här behandlingarna ända fram till 1970 eller om de...
Ja, det framgick slutade. Inte.
Nej, precis.
Man kan ju hoppas att de inte använde de här behandlingsmetoderna fram till 70-talet.
Nej, eller ja.
Ja, nej.
Ja.
Men sjukhuset bestod av 12 byggnader och man kan fortfarande besöka stället. Byggnaderna A, D och E tros vara hemsökta. Och där kan du höra oförklarliga ljud och skrik. Och kameror och ficklampor har en tendens att sluta fungera. Framförallt i närheten av byggnad E, då flera personer har rapporterat om detta. Vissa har till och med upptäckt att bilder som tas under resan dit har blivit raderade från kameran. Eller att kameran själv har tagit bilder. Atmosfären där sägs också vara ohyggligt grym. Man kan känna av hur mycket av den grymhet som har hänt innanför de här väggarna. Och idag har mycket av de här gamla byggnaderna rivits för att göra plats åt nya bostäder. och den återstående delen finns tydligen planer för att bygga om till lägenheter. Hade du velat bo här, Linda?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Nej.
Jag är villig att hålla med,
ja,
faktiskt.
Ja, men tänk om det nu är hemsökt av typ platsbundna spöken, då kommer ju de stanna kvar där och troligtvis hemsöka lägenheterna som i så fall byggs.
Ja, men exakt.
Så att, nej.
Nej, och platsen är numera avstängd. Men ja, den kan ju öppnas upp i framtiden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som sagt.
Ja, men exakt.
Hade ni velat bo där?
Kommentera gärna.
Nu ska vi ta oss till Oslo och Akershus fästning. Och 1299 byggdes ett kungligt slott här som ett tillhåll för kungens representanter. Och senare så byggdes Akershus fästning på samma plats och under 1900-talet blev fästningen ett militärt högkvarter. Denna fästning har en historia av död och mysterier och sägs vara en av Norges mest hemsökta platser. Från 1820 så användes det som fängelse och var på tiden Norges strängaste fängelse. Här blev många fångar avrättade och det tros vara några av dem som faktiskt spökar kvar här.
Mm, känns ju logiskt på något vis.
Mm. Faktiskt. Det sägs också att en levande hund ska ha murats in i muren när fästningen byggdes i tron om att den skulle ge glädje till slottet.
Okej. Okay. Mm.
Men riktigt så blev det inte riktigt.
Nej, jag ser inte riktigt hur det skulle kunna ge glädje att mura in något levande i en mur. Men...
Nej, jag förstår inte hur man kan komma på tanken.
Nej.
Men när muren stod klar 1299 så återvände hunden för att hämnas.
Mm.
Det sägs att om du hör skällanden och ser en svart hund med blodig käft och flammande ögon, ja, då gör det bäst i att dra därifrån.
Ja, det skulle man nog göra. Fort som ögat.
Ja, såvida du inte vill möta Malkanisen. En djävulslik hund.
Jag hoppar nu över det, tror jag.
Du är säker?
Mm.
Flera personer som har mött denna spökhund ska ha dött då Malkanisen är ett ont spöke som inte känner någon nåd och som endast bringar olycka. Och som till och med bringar död för de som vågar se honom i ögonen. Om ni besöker den gamla porten vid Jomfrutornet där hunden dog, så ska man kunna uppleva att buskarna rör på sig.
Mm-hmm.
Som att det kanske är något som ligger och lurar där.
Ja.
Men här spökar också drottning Margaretas kammarjungfru. Och besökare säger sig ha sett ett ansiktslös kammarjungfru kliva fram ur skuggorna i Margaretasalen.
Ja, undrar om det bara är vitt.
Ja.
I ansiktet då, eller hur det ser ut.
Ja, precis. Alla drag och allting liksom i ansiktet. Ja. Men hon, kammarjungfrun, hon sägs ha svultit ihjäl. Och under åren som gått så sägs också besökare ha hört viskningar och det låter som att någon eller något klöser på väggarna i fästningens korridorer. Många vakter ska också ha varit med om konstiga upplevelser. Till exempel känslan av att bli puttad.
Mm-hmm. Ja, och det ska också finnas ett värdshus i Akkerhus och det anses vara det äldsta värdshuset i Norge. Det har drivits sedan 1640 och från 1800-talet så ägdes och drevs det av Anna Kräfting. Och många tror att det är hon som hemsöker platsen. Flera gånger har hon observerats på andra våningen, alltid klädd i grönt. Men de allra flesta märkliga möten, de sker faktiskt med Konrad Clausen. I byggnaden där allt administrativt sköts så har det rapporterats om en telefon som ringer varje natt på exakt samma tid.
Nej, vad obehagligt.
Ja, verkligen. Och de som svarar i telefon, de hör aldrig någonting annat än ett konstigt, statiskt, väsande ljud i andra änden av luren. Nej, så alltså, sjukt obehagligt.
Fy, men jag vill höra det.
Ja, samma här. Ja.
Gud, vad creepy.
Ja. Ja, och ja, men tekniker ska dessutom ha försökt lista ut vad det är som orsakar att den här telefonen ringer varje natt. Men de lyckas såklart inte hitta något svar på den gåtan.
Det är helt befängt egentligen.
Mm-hmm. Creepy.
Men alltså på riktigt, det är en telefon som ringer samma tid varje natt och det är inget annat än statiskt ljud eller väsande som hörs i den och tekniker kan inte hitta någonting.
Mm.
Alltså, va?
Ja.
Så häftigt.
Ja.
Och så skrämmande.
Ja, jag kan inte annat än hålla med. Alltså, ja, det är galet. Och dessutom så när anställda kommer till jobbet på morgonen, då blinkar lamporna. Och lamporna ska tydligen komma från lunchrummet som en gång i tiden var markägaren Konrad Clausens sovrum.
Ja, just det.
Ja, och den här Clausen då, han tog över driften av järnverket som 18-åring och dog när han bara var 31 år.
Det är ingenting.
Nej, det är ju inte det. Och vissa tror ju då att det är hans tidiga död som är anledningen till att han spökar.
Mm.
Han hade väl inte levt klart, helt Nej. Enkelt.
Han var lite unfinished business, så
ja,
att
men
säga.
Exakt. Exakt, och det kan jag förstå.
Mm.
Om man dör som 31-åring.
Men från fästning och värdshus till en kyrkoruin i Vormsund. Och den här kyrkoruinen den kan spåras tillbaka ända till 1000-talet. Och det är en vacker plats som har blivit mycket populär bland både turister och spökjägare. Och under årets lopp så har det inkommit rapporter om märkliga fenomen, ljud och ljus runt denna kyrkoruin i Vormsund som ligger i östra Norge. Det sägs att det är Jakob Christian Finkenhagen som spökar där. Han var präst i kyrkan under åren 1800-1837 och historien om hans liv och död är ett kontroversiellt ämne. Vissa påstår att hans barn är begravda eller inmurade i väggarna bakom altaret i kyrkan. Och när man går längs ruinerna så ska man kunna höra barnen skrika.
Usch bara. Skrikande barn är inget trevligt, tänkte jag säga. Vare sig levande eller döda.
Nej.
Nej.
Men jag vet inte om...
Jag föredrar nog levande, skrikande barn.
Ja, jag tänkte precis säga att skrikande, levande barn är kanske något man kan göra någonting åt.
Ja.
Än
ja.
Döda skrikande barn.
Mm.
Det känns bara väldigt creepy.
Ja, och återigen det här med barn, alltså... Som spöken.
Mm. Mm, nej, inte våran favorit.
Nej.
Andra påstår att prästen hängde sig i kyrkans takbjälkar. Eller så kanske han bara dog av hög ålder. Hur som helst har det inkommit många rapporter om hans ande som vandrar runt i kyrkan om nätterna. Och flera personer sägs ha sett en gestalt i prästdräkt följa efter dem när de närmar sig prästens grav. Och några personer som har besökt stället säger att deras egna rörelser har blivit så långsamma och tröga. Lite som känslan av att röra sig under vatten samt att elektronisk utrustning slutar fungera i närheten av ruinen. Mobiltelefoner och kameror slutar plötsligt fungera och lampor blinkar helt okontrollerbart. Så någonting skumt i den här ruinen händer ju.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det här med rörelserna som blir långsamma och tröga.
Mm.
Så skulle man ju nästan kunna beskriva alltså känslan att gå för trappan i vandrarhemmet.
Mm, faktiskt.
Att det gick trögt och långsamt. Mm. Ja. Och så lustigt att de alltid ger sig på elektronisk utrustning.
Ja, men inte det för att känna in lite energi, tänker jag. Alltså.
Ja, men varför kan de inte ta energin från oss? Måste de gå på utrustningen som man behöver för att filma dem?
Typ? Ja, men de vill ju aldrig vara med på film.
Nej, exakt. men, nu ska vi i alla fall åka vidare till Bräckeparken i Skien. Och där ska det tydligen finnas en oidentifierad kvinna som spökar. ...1813 så dog en ung okänd dam plötsligt inne i hallen.
Nämen.
Ja, och man tror att hennes själ då aldrig fick fred och att hon inte har lämnat platsen än, helt enkelt.
Men man tror vem den stackars
kvinnan var. Ja, det lär nog aldrig... Alltså, ingen får reda på. Nej. Och den här, alltså det jobbar en vaktmästare där och han har tydligen känt av hennes närvaro en gång då han arbetade. En stormig natt arbetade han utomhus när han kände att en hand grep tag i armen på honom. Strax efter detta slog ett träd i marken framför honom. Och ja, men han var ju såklart säker på att den här damen hade räddat hans liv.
Mm.
Och det gjorde hon ju säkert.
Säkert?
Ja. Och vid ett annat tillfälle då museet var stängt en dag för att genomgå en inspektion så hade han öppnat dörren in till balsalen. Och då såg han en dam stå där inne. Han stängde dörren och öppnade den igen, men då var hon borta. Efter det så såg han henne aldrig mer. Men han kände hennes närvaro och han kände att hon tog hand om honom i museets dagliga arbete. Så det är lite fint.
Men, ja,
mm.
Undrar om de hade någon koppling då, okänd koppling.
Ja, jag vet inte.
Hon tog hand om honom, räddade han från trädet där. Och...
Ja, jag tänker att han var ju säkert där... Ofta.
Ja.
Så att hon kanske tyckte att de typ kände varandra. Eller?
Ja, kanske.
Ja. Men andra människor har också upplevt att stolar skjutits runt och att dörrar slås igen. Vad den här damen vill, det vet man ju inte. Och frågan är ju om man vill veta det eller inte.
Jag skulle ju vilja veta vem hon är.
Ja, det hade ju varit typ,
varför
intressant.
Kom hon till den här stället och dog?
Ja, och vad dog hon av? Liksom ja, helt plötsligt bara...
Jag tycker det är så läskigt att det är ingen som vet vem hon är. Alltså det är både läskigt och sorgligt.
Mm, ja, jag tänkte precis säga nu.
Ingen
sorgligt.
Som vet vem hon är. Hon dök upp.
Ingen som saknar henne eller liksom...
Nej.
Nej. Eller hur?
Tragiskt.
Kanske därför hon inte har fått frid. Alltså...
Ja, men säkert. Ja. Och känner någon koppling till den här vaktmästaren då?
Ja, det måste hon ju göra. Hon låter ju inte så grym eller ond eller vad man ska
Nej.
Säga, utan snarare tvärtom. Men det är klart, är man rädd så där, det är klart att skulle jag känna att någon tog tag i en arm så skulle man ju säkert bli lite,
ja, men,
lite rädd. Alltså,
jag tror nog att även om man inte är rädd,
ja.
Jag menar, du och jag är inte jättelätt skrämd egentligen, men när vi var i vandrarhemmet så
ja.
Var vi ju lite skraj.
Ja.
Och hade någon av oss
tagit
kända.
Tag igen.
Ja, precis.
Ja.
Då tror jag nog att vi hade skit i knäck.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Så att
jag förstår ju också att man blir... Alltså man tycker att det är läskigt.
Ja, men det förstår jag absolut. Oh ja.
Nu ska vi ta oss till ett hotell som heter Dalen som ligger i Telemark. Och det här hotellet, det sticker ut som ett av Norges mest ökända hotell.
Mm.
Hotellet kallas för Sagohotellet Och det är på grund av den arkitektur som var inspirerad av stavkyrkor och av vikingar. Gäster och personal berättar ofta historier om det ökända rum 17 där spöket, den engelska frun eller damen, sägs finnas.
Mm-hmm.
Och den här engelska damen, hon hette Miss Greenfield av England. Och hon checkade in på det här hotellet en vårmorgon under sent 1800-tal. Och här bodde hon som gäst i flera månader. Och när hon levde så blev hon tydligen gravid. Men det visste ingen på hotellet.
Mm-hmm.
Men när hotellpersonalen gick in i rummet efter att hon hade åkt därifrån så hittade de ett spädbarn.
Så hon hade alltså fött barnet och lämnade där och åkt?
Mm.
Mm.
Och Miss Greenfield arresterades och blev åtalad för mord. Men hon hann ta sitt eget liv innan rättegången började. Och ända sedan dess så har man hört barngråt från det rummet. Och Miss Greenfields har synts till så pass ofta att hotellets restaurang än idag har en plats framdukad åt henne.
Då måste man ju synas ganska ofta, tänker jag.
Väldigt ofta.
Ja.
Att man rakt får en plats dukat.
Ja.
Till sig liksom som spöke.
Häftigt ändå. Ja. Alltså det är ju en tragisk historia. Alltså,
ja, ja, gud ja.
Så, men ja, häftigt. Ja, det måste ju vara ordentligt hemsökt.
Mm. Mm.
Ja, men nu rör vi oss vidare till den sista platsen i dagens avsnitt. Och vi ska då till ett kloster. Och närmare bestämt Utsteins kloster. Det är det enda medeltida klostret i Norge som fortfarande är aktivt.
Mm-hmm.
Som före detta kloster så har det ändå inhyst många män. Men det sägs vara en kvinnas närvaro som hemsöker stället än idag. På 1700-talet köptes klostret av familjen Garman. Kristoffer Garman bodde där med sin fru Cecilia som olyckligt nog dog i barnsäng 1795 och hon var då endast 25 år gammal. Trots det löfte Kristoffer gav till Cecilia vid hennes dödstillfälle att han aldrig skulle gifta om sig med någon annan kvinna så förlovade han sig med en kvinna som var 36 år yngre än honom. Ungefär 20 år efter hennes, alltså Cecilias död.
Oj.
Mm.
Men samtidigt, han borde ju kunna få leva sitt liv.
Ja, jag tycker det också. Men 1795, ja, kanske man inte såg det på samma sätt.
Nej.
Nej. För att fly undan det här löftet som han hade gett till Cecilia, då, sin första fru, så tog vigseln plats i Stavangers katedral. Men Cecilia hittade honom ändå och visade sig framför honom i mitten av vigselakten. Och Kristoffer dog 8 dagar senare.
Nej.
Jo. Men Cecilia följde inte med honom i alltså graven eller till efter.
Hon fick inte ro då liksom.
Nej,
ändå.
Exakt. Utan hon blev kvar och hon vandrar fortfarande runt i klostret iför sin bröllopsklänning.
Mm.
Mm.
Ja, hörni. Det här var första delen i sommarens rysliga reseguide.
Jajamän. Och vi vill så här i efterhand be om ursäkt för felaktigt uttal.
Mm.
Och be om ursäkt för felaktigt uttal i kommande avsnitt.
Ja, vi kommer röra oss i trakter där vi inte riktigt vet hur man uttalar allting.
Nej, exakt. Mm. Och det finns ju säkert alltså, många fler platser i Norge som är hemsökt.
Mm.
Men det här var de vi fick med i dagens avsnitt.
Ja.
Ja, så Häng med oss imorgon igen.
Då ska vi till Danmark.
Jajamän, så vi hörs då. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.